There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkomna till Långlångspodden.
Tack Alexander och välkomna alla ni lyssnare till ett fantastiskt avsnitt. Alltså, jag är fortfarande, alltså vi spelar in det här nu efteråt, alltså jag är fortfarande lite skakig och liksom lite så här starstruck. Och vad var det du sa?
Ja, jag är starstruck, det var det. Eller ja, fortfarande lite, ja, lite pirrigt så här i efterhand också. Det släppte riktigt nästan aldrig. Vi har ju suttit med en av giganterna måste vi säga, va?
Ja, det tycker jag.
I Ski Classics.
Ja, det tycker jag.
Väldigt aktuell med lagbyte alldeles nyligen och ja, vi har ju väntat på det här. Vi spekulerade lite, jag och du, när vi satt och undrade var han skulle gå någonstans. Men till slut så blev det lager 157 och vilken uppställning de har nu.
Ja, ja, men vi pratade ju om det när vi hade stängt av mikrofonen att det känns som att Real Ragde, det finns liksom inte längre. Inte med den starka bredden som lager kommer ha nu med tanke på alltså, ja, som har otrolig, otrolig bredd på åkarna. Det är inte bara att de har toppåkare, utan de har otroligt duktiga, jag vill inte säga hjälpryttare, men alltså slitvargar som gör det där grovjobbet. Och ja, det kommer bli otroligt intressant nästa säsong alltså.
Ja, det kommer det verkligen bli. Och det är ju alltså Oskar Kardin vi har intervjuat.
Mm.
Precis hemkommen från lager 157s lag release kanske det heter. Lag, ja, de har ju haft kickoff nere i Lusahamn, så han kom tillbaka nu i efter lunch hem till Östersund. Så vi är snabb på bollen här, Max. Det är väl också lite det här att fan, det är stort det här.
Ja, för oss är det ju riktigt stort. Alltså det, jag tycker också att det här blev en väldigt bra intervju. Oskar bjuder på mycket liksom godbitar och väldigt mycket erfarenheter delar han med sig från tiden i Ragde. Liksom. Så att det här blev en väldigt, väldigt bra timme vart det nästan som vi intervjuade. Det kommer väl bli lite mindre när vi har klippt ihop det här. Så att, ja, vi snackar väl inte mer om det här, utan det är väl bara, vi tar väl in gästen nu, va?
Det gör vi. Då säger vi välkommen till podden, Oskar Kardin.
Hej, tack så mycket.
Det här lagbytet är vi ju så himla, himla intresserade av och jag ser verkligen fram emot en, ja, det här kommer ju bli uppåt mot en timme, Alex. Alltså ett riktigt långt avsnitt med ett jäkla härligt snack alltså.
Ja, verkligen. Och vi har ju aldrig haft sån här respons på Instagram på frågor till intervjun. Så det finns lite att gå igenom.
Det finns lite att beta av och vi har laddat upp en ordentligt frågebatteri. Så att det här är det, ser jag verkligen fram emot.
Precis. Men precis som vi brukar så börjar vi med frågan, vem är Oskar?
Jo, men jag heter Oskar Kardin då. Jag är väl längdskidåkare från Östersund, eller Optand, där jag är född och uppväxt. Jag är väl, vad är jag egentligen nu, 31 år gammal. Har väl åkt skidor mer eller mindre hela livet. Jag gick på skidgymnasiet i Järpen, Och sen studerade lite här på skiduniversitetet i Östersund innan det blev fullt ut och heltidssatsning på långlopp.
Nice. Vad roligt. Du säger Östersund först. Alltså jag måste ju ställa den här frågan. För att man tittar på tv, lyssnar på radio, tittar på YouTube-sändningar och så vidare, så kommer ju alltid Optand upp eftersom Emil och Nils är därifrån också. Alltså jag måste bara... Hur ska jag formulera mig, Alex? Men är Optand, alltså hur stor bidragsfaktor har Optand varit liksom i din karriär som skidåkare? Eller är det liksom Östersund? Vad säger man liksom? Är det Östersund eller Optand? Eller?
Ja, jag vet inte riktigt. Eller, alltså, det har väl varit en stor bidragande faktor att både Nils och Emil har åkt skidor och hållit på. För vi började ju på barnskidskola tillsammans när vi åkte för Brunflo. Så var vi iväg på det när vi var små. Och så har vi ju tränar i lag väldigt mycket, så det gör ju att det blir som en bidragande faktor. Men sen har jag flyttat därifrån när jag var 15-16 år. Men det är ju bara 10 kilometer utanför Östersund där, så man är ju hem ganska ofta och åker ofta förbi där när man är ute och tränar och så.
Ja, men det är ju lite, det är lite häftigt det här att ni alla tre kommer därifrån och att ni nu sammanstrålar i samma team. Jag trodde ju redan på det här förra året, ja, men det blev det ju inte. Då kom ju i alla fall Nils till lager. Men nu är ni alla tre där och precis som Max sa lite före intervjun här, så har vi haft väldigt många av de här Instagram-frågorna är ju just om lagbytet och hur du ser på det och hur det har gått till och sådär. Så jag vet inte var vi ska börja, men det var ju Ragdes 6 säsonger. De hette ju Litan Santander och har de hunnit med något mer namn under tiden du har varit där?
Ja, det var ju Santander i början då. Sen var det Ragde Eiendom till en början och sen blev det Ragde Charge då. Men det är ju, Ragde var ju samma, ja, huvudsponsor, bara att det var ett, vad säger man, ett systerbolag eller dotterbolag som det blev. Som åkte för, eller som blev huvudsponsor de senaste åren.
Okej, okay, ja. Men sen har du bytt nu då, och hur känns det?
Jo, men det känns väl jävligt kul egentligen, tycker jag. Det är väl alltid bra med en förändring. Och så har jag varit där som sagt nu 6 år. Och så ja, har man känt, jag hade 2 års kontrakt nu senast. Så det gick ut nu i vår då. Och så är det väl många olika anledningar till att jag valde att byta nu då. En av de största, det är väl egentligen just på grund av Nils och Emil. Att jag tränar väldigt mycket med dem. Och då känns det kul också att tävla med varandra än att tävla mot varandra liksom. När man gör så mycket i lag då. Och sen är det också, det är väldigt många som har gått i lager som har fått sig ett lyft. Om man ser till både Runar och Torleif nu i år också. Känns som han fick ett lyft också. Så det är ju spännande att se lite hur de tränar. Och mycket är säkert detsamma, men det kan vara lite små detaljer som gör en skillnad i slutändan.
Ja, bra analys. Du kom ju från ett ganska stjärnspäckat, eller ganska, ett väldigt stjärnspäckat lag. Och har ju åkt med, alltså, extremt många av de bästa, måste man väl ändå säga, på samma lag. Och har ju också haft Magnar som tränare i många år. Men jag är så lite nyfiken, för att du har ju varit på lag med både Andreas Nygård, Auklandbröderna, Tordasle Gärdalen. Jag vet inte, Petter Eliasson, var han med? Han måste vara med något år också, va?
Ja, Petter var med 2 säsonger som jag var med också.
Ja, men jag är så väldigt nyfiken på dels, alltså, hur är det att åka med de allra bästa, alltså så pass länge och med så många, vad ska man säga, starka utpräglade stjärnor. Och vilken har du liksom lärt dig mest av? Vad tar du med dig?
Jag vet inte, jag tar väl egentligen med mig jäkligt mycket. För det är ju, från början, då var jag ju ganska orutinerad. Eller liksom, fasen, man tänkte man träna professionellt och bra liksom. Men så är man ju ganska instängd i bubblan, så som alla tränar här runt omkring Östersund. Och så liksom märker man hur de tränar och på vilket sätt de tränar. Och hur de lägger upp och hur de tänker kring träning och så. Så då har man ju tagit med sig egentligen, ja, väldigt mycket och har varit väldigt utvecklande. Och har ju fått, ja, tips och så från egentligen alla i laget.
Hur är det liksom att kampera med alltså de här alltså allra allra bästa åkarna? Har ni liksom, har det varit alltså, man går till hockey så är det ju ofta liksom det, även fast det är man är på samma lag, så är det ofta liksom väldigt intensiv stämning på vissa träningar. Det kan lätt bli gruff, det kan lätt bli liksom, ja men det blir hårda kamper. Så är det samma inom längdskidåkning, eller har man en mer liksom avslappnad känsla där?
Nej, jag vet inte, det är väl kanske lite mer avslappnad, men det kan ju fort bli under, ja men, hårda intervallpass när alla är väldigt trött. Då blir ju ofta den som är tröttast, om någon annan är pigg och någon är trött, så märker man ju det. Då kanske man vill grilla den andra lite extra, och då kan det ju bli grinigt ibland. Men sånt är bara kul i efterhand, och det är inga, alla mår ju bara gott om det, eller gott av det. Ibland är man ju den som är dålig själv, och ibland är man den som är starkare, och ja, då kan det väl bli lite grann, men det är väl det lilla i så fall. Det är väl inte riktigt som i kanske i hockey då.
Du var inne lite på det här med lärdomarna du har dragit av ja, med alla skidåkare man möter i princip och sådär. Men hur tror du det kommer skilja sig nu när du är i lager från tidigare träning och ja, och allt runt omkring liksom?
Jag vet inte riktigt. Det verkar väldigt lovande nu på första lägret när vi har gått igenom lite lägerplan och så. Tidigare har vi det är många tidigare som har haft barn och så, så det har inte varit så mycket läger och så under sommaren, för då folk i Ragde har haft barnen hemma och så på sommarlov. Så har det blivit lite lugnare på den fronten med läger. Så nu märker jag direkt att i fjol tror jag vi hade första lägret i slutet på augusti. Och nu har vi liksom tre eller fyra läger planerade innan augusti. Så lite skillnad där. Men sen hade vi också något år när vi vad säger man, barnlösa då. Vi drog till Livigno och var där. När vi hade ett väldigt bra avtal med något hotell där. Så då spenderade vi ganska mycket tid där på sommaren också. Men då var det typ bara jag och Andreas Nygård och Öyvind Moenfjeld, tror jag.
Mm. Men du, jag måste bara, alltså, innan vi går vidare, hur är det att ha Magnar som liksom teamchef?
Nej, jag gillar ju Magnar väldigt mycket. Han har varit väldigt hjälpsam under en lång tid. Och det var väl egentligen han som hjälpte mig in också i Santander på den tiden. Då. För han var lite coach och mentor i Östersunds skidklubb. Så då var det lite på det viset. Ja, han hjälpte till lite, kollade på lite skidor, kollade igenom skidparken, vad man själv behövde ordna upp och byta på den fronten. Och så ja, var det väl egentligen något lopp jag gjorde när jag gjorde det bra i Årets Riksa Open, tror jag. Och då, ja, jag tror jag slog Johan Kjellstad i spurten där. Och då ja, ringde han och sa att ja, men fan, nu du kan få möjlighet att testa att åka ett lopp för oss typ. Och så var det lite på den vägen. Så nej, han har varit till stor hjälp under många år.
Ja, kul. Han har ju en otroligt stor erfarenhetsbank och är ju, alltså han är, verkar ju vara både liksom sportsligt väldigt duktig och har ju även, alltså är ju kanske den yttersta procenten liksom när det kommer till materialet också. Känns som att han är liksom längdskidåkningens Wolfgang på något sätt.
Ja, lite grann. Men ja, som sagt, han har varit med i väldigt många år och mycket av det vi gör nu, eller alltså, han har ju varit med och sett allt, hur alla har tränat genom åren, så han har ju en väldigt, vad säger man, kunskapsbank. Och ja, har ju mycket erfarenheter som han delar med sig av. Så det har väl hjälpt mycket.
Fantastiskt.
Mm. Kul. Vi tänkte gå in lite grann på lagbygget och sådär i lager om en liten stund. Men vi har några sådana frågor kopplat till den gångna säsongen som vi skulle vilja gå igenom först. Och jag har ju sett på både dig och Runarska och Mathisen som liksom otroligt starka slitvargar som gör det där jobbet upp för, hjälper till att dra, kanske dra lite väl mycket ibland. Om man tittar på den säsong som var, så var ju tre åkare från Ragde som flera gånger var loss. Det var ju du, det var Nygård och så Kasper Stadås.
Mm, det stämmer.
Och och du vet säkert vad jag vill komma. Men så, jag tror vi var både under Postertaler och vi hade en hel del lopp där innan i Särska. När ni var lös och det kändes som att du gjorde ett jäkla jobb där längst fram och pusha för att ja, men Stadås och Nygård kanske lite starkare spurtare än dig då, skulle liksom kunna ta en seger och kanske ta sig förbi Emil på ett upplopp. Men alltså det vart ju aldrig så, och det kändes som att det föll lite grann på taktiken när man satt och såg det på TV. Hur upplevde du de där gångerna när ni inte nådde riktigt ända fram, men det kändes som att på pappret hade ni jävulska förutsättningar?
Ja, jo, precis. Nej, men i Pustetaler hade vi väl egentligen bestämt lite innan att vi ville köra på upp till Bergsprise som var där då. För sen efter Bergsprise åker man en snabb utförsbacke och sen fortsätter det så här slagt upp för i 2 kilometer typ, med kanske 3% stigning eller någonting. Så vi tänkte att ja, men vi prövar köra på till toppen där och se vad som händer. Och då blev det egentligen att jag var i väldigt bra position. Eller jag såg till att vara i en bra position. Och så blev det jag som gick iväg först då. Och sen kom Emil upp och så stötte sig väl både Andreas och Amon Rige tillsammans med Stados upp också. Och sen var det ju vi fem då som rullade runt ner över dalen. Och så... Vi hade ju, vad säger man, numerärt överläge. Men det var också, varje gång man kollade bak där på slutet, så liksom, man såg de andra ett helt, vad heter det, TAD, Team Akerali-tåg, komma där liggande 10 sekunder, 10-15 sekunder bak. Så det var väldigt såhär, fan, man har inte så mycket att spela på om vi börjar stanna upp och försöker släppa iväg varandra, och så helt plötsligt så tappar vi lite fart. Så tänkte vi att då är det stor risk att de kommer i kapp där bakifrån då. Men så hade väl kanske tankar om att jag skulle försöka nyttja mina styrkor och kanske gå ifrån lite tidigare då, där på slutet. Och så att Andreas och Kasper sparade sig till sporten och försökte ta Emil i upploppet. Eller på upploppet. Men han var ju stark. Eller han är ju stark. Så, framförallt i perioden där, han vann ju allting. Så då var vi lyckades inte ändå så. Men nej, det var väl många som påpekade efteråt också att fan, varför släppte ni inte iväg varandra och stanna och försökte si och så. Och det är jävligt lätt att vara efterklok och sitta och se på tv-bilderna. Men där vi var, vi hade som ingen sekundering på den biten heller. Så man såg ju som folk bara 15 sekunder bak oss fram till det var 2 kilometer kvar typ. Så då, ja, det blev som lite svårt. Vi ville som inte sumpa chansen och eller liksom att det skulle bli en massspurt heller, för det är ganska teknisk undergång där också i slutet på Pustetaller, så det är fördelaktigt kanske att vara en lite mindre grupp. Både jag och Andreas krokade väl ihop med Emil i fjol, så jag tror Emil bröt staven och det blev i alla fall lite struligt sådär, så. Så det var väl lite den anledningen.
Ja, men du har blivit lite klokare där då. Men Emil var starkare, för att summera då, så Emil var starkare på upploppet. Och ni liksom, ja men du fick inte riktigt till det med sekunderingen och saknade liksom, ja, det där lilla extra kanske.
Ja, exakt. Det var ju liksom, ja fan, det var ju den starkaste som vann. Så då är det väl fair enough. Men det var ju tråkigt för oss, för vi hade ju liksom väldigt bra läge då. Men ja, det är ju sport. Det är liksom, är man stark så kan man ju dra fördel av det också.
Mm. Ja, men absolut. Ja, absolut. Och det gick ju när på Isarska, då gick det för Stadås.
Ja.
Mm.
Ja, precis. Då kom ju Kasper iväg där. För först var ju Johan och Johan Hol och Sten Holgård i en liten utbrytning. Och så fick ju Emil jobba väldigt hårt då. För då var han väl nästan han och Torleif, tror jag, var ensam kvar. Så då fick ju de jobba väldigt hårt för att försöka ta ikapp det. Och sen, ja, precis när de kom ikapp så kunde ju Kasper attackera också. Så det var väl våran tanke också. Att både jag och Kasper och Johan skulle försöka göra så då. Och Karsten också för den delen. Och så låta Andreas spurta sen då. För han har gjort det väldigt bra på det där upploppet många gånger förut.
Det är skönt när det går vägen med planen.
Ja, det är ju kul. Det är ju jäkligt roligt. Det är när det lyckas liksom. För det hade ju varit en hel säsong, eller en halv säsong i alla fall, utan segrar för oss då. Och det är ju, ja, för sponsorer och så är det ju mycket segrar som räknas. Eller det beror på lite vilka lag, men för oss som hade ett lag med väldigt många starka åkare och stjärnor egentligen, så är det ju segrarna som räknas.
Nej, men jag tänker, ändå var det där en utav dem om man ska se. Ni har ju tagit väldigt många individuella segrar, om man får kalla det för det då. Så det här kändes ju som en väldigt stark lagseger just på Isarska under ett, alltså ett lopp som där, ja, det var ju väldigt stökigt, och men det kändes som att hade man inte laget, då hade man inte en chans den dagen heller.
Nej, precis. Och framförallt hade man inte skidorna, så hade man inte en chans heller. För det var ju, det blev ju väldigt speciellt före. Det är också svårt att se på TV, men det såg ju liksom helt ok ut, har sett på sändningen efteråt. Men fan, det regnade ju, inte vet jag, flera decimeter kändes som på natten. Så det var ju, man gick ju igenom 3 decimeter med stavarna rätt ner i botten på gruset. Så det var väldigt speciellt före man, och ju mer man tog i, ju djupare sjönk man. Så man var som tvungen att hitta någon ny teknik där, när man bara smög sig och tryckte mer i slutet på stavtagen nästan. Och så just då så hade ju både vi och Åke Dahlie väldigt bra skidor jämfört med kanske Lager då på den tävlingen. Eller Emil i alla fall.
Mm. Ja, men det gick ju väldigt bra för Karro.
Man känner ju igen sig när man har åkt på nydragna spår på grusväg när det var den där smygnedsättningen. Men på ett Ski Classics-lopp så är det ju speciellt att ha det föret.
Ja, verkligen. Det är kanske bland det sämsta före jag åkt i. Så det var så här, fan, det kändes hopplöst alltså. När man kände sig bra och pigg, och så var ju mer man tog i, djupare sjönk man liksom. Men det är också svårt. Det är ju en utomhusidrott, så då, fan. Det är ju sånt som händer. Plötsligt är det dåligt för, och det är lika för alla. Så det är så det. Det är bara att acceptera och göra det bästa av situationen. Men så var det vissa som slet lite mer kanske. Nygänget blev väl en bit bak. Han hade väl problem med föret liksom. Och han är ju en klassåkare liksom, så. Det, ja, när man får anpassa tekniken lite i vissa av de där tillfällen. Men det är ju oftast är det ju väldigt mycket bättre spår än vad det var just där och då. Men det händer ju det också, att det kan vara sådär.
Alltså jag måste bara få sticka in med en fråga, jag som inte är så bra på material. Alltså kör man med, när det är sådär löst, och så vinner man på att köra med stora trugor då, eller hur?
Ja, men det tror jag. Eller alltså, nu, vi körde ju på de största som var de vi åkte med svikstavar i vintras då, och vi körde med de största möjliga som svikstade. Och så var det väl kanske någon som bommade och hade lite mindre truger, och då gick man ju igenom ännu mer då. Och kanske inte hade nytta av att försöka, vad säger man, dra ut stavtaget mer och trycka lite mer på slutet, för då kanske gick igenom då också. Men med stora truger så liksom, då fick man lite kraften då i slutet av stavtaget kanske.
Mm. För jag upplever, alltså jag är ju jättegrön på det här, men jag upplever ju att när det har dåligt före nu här på vårkanten, då har ju liksom stora trugen har ju liksom varit helt omöjligt att dra tillbaka. Man har ju nästan liksom backat när man ska dra tillbaka stavarna. Men det kanske bara min teknik.
Ja, jo, det kan, ja, men det kan ju nästan bli att man fastnar bak med armen liksom. Men, eller med armarna. Men det var väl, ja.
Säg som det är ingen match när man är proffs.
Exakt, precis. Men man får anpassa sig.
Sen, ja, det finns ju några märke som har ännu större trugor som man brukar trycka på om det är riktigt jäkla dåligt. Men det kanske är lite svårare när man har stavsponsorer och sådär och byta rakt av till något annat.
Ja, exakt. Ja. Och så, för jag vet att skidorienterare, de kör väl ofta i mindre bra spår eller mindre bra stavfäste, så de har väl ofta, eller där finns väl en hel marknad, en hel djungel med stora truger tror jag. De är väl expert på det kanske, men oftast behöver vi, eller ja, man åker ofta med de större varianterna, men oftast funkar det väldigt bra. Men nu hade man kanske behövt några stekpannor eller någonting som stavtruger.
Mm. Ja, men ja, som du sa, det är ju lika falla och ja, få anpassa sig. Bara off record, vill du prata mer om någon tävling, Max, eller specifik? Annars tänkte jag bara fråga lite hur du ser själv på din säsong och ja, hur kroppen har känts och prestation och så.
Mm. Ja, när min säsong i år var, jag vet fan, det blev ingen riktig höjdare tycker jag. Jag tyckte kroppen kändes väl egentligen väldigt bra i, jag bodde på Pustertaller då och La Degonella i början på januari. Men jag vet fan, så fick jag inte riktigt till det. Jag hade ju några förhoppningar om att komma ännu bättre slag till Barcelona. Men så gick det ju, fan, det gick tungt upp sista backen där. Jag var ju först in i backen, så jag hade ju bra möjligheter om jag hade varit fräsch då. Jag låg i rygg på Morten Eide Pedersen, halva backen, men tyckte hela tiden att det gick lite för fort. Och sen vet jag inte, jag tyckte jag blev kom aldrig riktigt in i det efter det heller. Jag blev sjuk och så sen direkt efter sista ska jag blev magsjuk och så blev det, ja, det var lite inte helt king, inte önskvärt. Jag tyckte hela tiden att jag saknade lite överskott liksom i slutet, för det blev väl man när man var sjuk, så om man var sjuk och sen försökte man träna i kapp det. Det är ju dumt, men försökte lite ändå och träna mycket då, för man tänkte fan nu måste man ju köra på. Så kändes som man var lite sliten kanske stora delar av andra halvan av säsongen. Men så typ Vasaloppet, det tyckte jag funkade ja, egentligen väldigt bra. Där kände jag mig stark, men var så här, precis hacke för dålig för att gå med över Krångåsen. Så det var precis över krönet där som jag flög av och så blev jag liggande själv ett tag mellan både den här tätgruppen och gruppen som var mellan, vad var det, 7 och 10 eller 6 och 10 kanske. Nästan bort till Hemus och sen blev det att det blev ja, snarare 15-20 sekunder upp till tätgruppen och så blev det den gruppen bak mig blev kanske 5 sekunder efter istället för 15 som det var i början då. Så då var det väl bara att rätta in sig i ledet där bak, ta en gäll och så senare när vi hade ju en väldigt bra situation ändå med både Johan Hol och Kasper och Andreas då tillsammans med Emil och Peter Staxson. Så det var ju för oss egentligen ett drömläge ändå, även om man själv önskar att vara där framme och slåss om det. När de är, ja, vad var det i mål? 15 sekunder upp kanske eller något sånt.
Mm. Det är ju ändå ett steg framåt mot känslan förra i alla fall, som du sa. Så det båda väl gott. Hur kändes de sista loppen på säsongen efter det då?
Ja, exakt. Birken var egentligen ingen höjdare heller. Och sen testade jag att vila jäkligt mycket till rejstalöpet. Och på rejstalöpet kändes det sjukt bra egentligen. Men det är, så, ja, det är kanske inte det som... Det är väl kanske min största svaghet typ. Att staka 30 minuter upp för 10%. Så jag staka, saxa. Så det blev... Ja, jag kände mig bra. Men jag låg lite för långt bak på toppen. Så jag blev liggande i grupp 2. Nej, ja, grupp 3 kanske. Eller grupp 2 av stakarna. Det var en grupp med fäste längst fram typ. Och så ett gäng stakare som jag hade så här 20-30 sekunder upp som jag såg hela tiden och låg och jaga. Så det var ju, jag låg väl själv, eller jag och Chris-André Jespersen låg och jagade den här gruppen. Men vi kom aldrig i kapp, men vi låg på samma avstånd hela tiden.
Åkte Chris i mål på den tävlingen, eller?
Ja, jag tror det eller ej, men han gick i mål.
Ja, kul.
Det var din förtjänst. Mm,
ja, exakt. Ja. Men jag tror, jag undrar om han inte kraschade på slutet. Eller om han blev less, kanske. Ja, det kan ha varit det. Han släppte i alla fall sista 3 kilometerna och var en, jag vet inte, halv minut efter i mål. Så.
Ja, det var ju skönt för dig att komma lite före.
Ja, jo, exakt. Men man vill ju vara först i mål. Inte, fan, nu vet jag inte vad det blev, men 15 kanske. Fan, man drömmer ju om mer.
Men då, alltså... Det hände ju någonting. Alltså då vi har ju supergooglat en hel del. Och det här har ju liksom etsat sig fast i våra huvuden också under säsongen. Alltså, finns det någon åkare som har dragit på sig många hjärnskakningar så måste ju du vara en av dem som har mest. Jag tänker att det måste nästan vara hockeyspelarklass på antalet hjärnskakningar.
Ja, jag vet inte. Jag har en dålig historik där kanske. Ja, det började ju egentligen med att jag ramlade när jag tränade mot Vasalopp en gång. Bara halka ut för på skidor. Slutade av några 6 eller 7 timmars pass. Slog i huvudet. Visste inte vad det var för... Jag visste att jag skulle åka Vasaloppet, men jag visste inte vad det var för... Liksom när Vasaloppet var. Det hade jag ingen aning om. Visste inte vad det var för dag eller någonting sånt. Så det var inte så bra. Och sen blev det att... jag har upplevt att efter det så kanske jag fick väldigt lätt tillbaka symptom typ. Jag har tappat ett hjul på rullskidan någon gång och krascha. Och då liksom, ja, fick jag tillbaka symptom och så fick jag ta det lugnt och så, ja, sådana saker. Så det, men ja, nu har det funkat bra senaste åren i alla fall.
Okej, okay, ja.
Men så har ju historien när du kraschar med en bil också. Det måste vi, alltså, vad hände där? Vad hände då?
Vi var ute och åkte skidor i Livigno. Och så är det ju draget skidspår, det är en ganska brant utförsbacke, eller inte brant, men man, inte vet jag, man kör väl i 40 km/t kanske. Och så korsar man en väg, inte några hus. Och så hade jag druckit utförsbacken, så jag var kanske 5-10 sekunder efter de andra i teamet då. Och så hade inte de bästa skidorna, så vi körde bara rätt över vägen. Det är ju lite grus och asfalt, men ja. Och så kom jag också där i hög fart, bara jag kan ha varit 50 meter bakanför. Och så kom det en bil väldigt fort från höger då, och jag hann ju inte riktigt uppfatta det. Så jag hann väl dra en stoppsladd, så det blev väl egentligen att jag gled ut på vägen i en stoppsladd framför bilen, satt mig på motorhuven men hade fortfarande fart framåt. Och så fick ju den, för den körde ju säkert, det var ju en väg där man inte ska köra så fort, men han körde ju, jag killisar att han körde lite för fort. Så flög jag rakt in i en skylt då. En sån här skylt där det står varning skidspår. Så då gick det ut en italienare där och tände en cig och sa att it's a road. Och så, ja. Men jag kunde inte lyfta armen. Och så jag fattade inte. Ja, det var också, man blev chockad också. Så jag var ju, kunde inte lyfta armen, och så åkte de andra och hämtade en bil och körde mig till sjukhuset.
Alltså SF give Oscar a call. Det här har de ju Snow Roader 3 liksom. Här är manuset är ju spikat.
Ja, exakt. Ja, hade de fått det på film, det har varit succé på YouTube.
Men reaktionen från italienaren var inte mer än it's a road.
Nej, jag minns inte allt, hela situationen egentligen. Jag har bara fått en återberättad om mig från typ Johan Hol, för han var duktig. Han tog av sig skidorna och gick över vägen. Så han stod ju en meter från vägen och såg allting ske på nära håll. Men det var väl hans, ja, han var väl säkert chockad han. Men så tände en cigg och blev stressad, såg det ut som. Så gick det väl kanske 45 minuter, en timme innan de andra kom och hämtade mig. Men jag minns det som kanske 10 minuter typ.
Oh, shit. Mm. Men återställd.
Men då tänkte jag att jag tänkte att huvudet skulle vara dåligt då, för jag slog ju som i huvudet i stolpen också. Men det var ingen fara egentligen. Det var helt fine. Det var bara olyckan som jag inte mindes riktigt. Men så var det ju, jag fick en AC, det är AC-leden, den leden som fäste mellan skulderbladet och nyckelbenet, tror jag det. Den fick ju en liten smäll då, så den gick väl av, eller satt väl kvar lite grann kanske. Så det är väl en AC-luxation, tror jag det kallas, medicinskt språk. Men så då var det väl lite osäkert om jag skulle operera eller så, eller blev ju körd hem då, eller flög hem. Och så fick jag bra hjälp här av sjukgymnaster, och så var jag nere och rankade mig i Stockholm, magnetröntgen, och fick valet då om jag ville operera. Men läkaren var väl inne på att det var någon, han var specialist på axelskador, så det var ju passande. Fick väl möjlighet att operera direkt, men han trodde att med rehab så skulle det kunna funka. Och så kunde jag lika väl testa rehab och se om det funkar. Och om det funkar så behövde jag inte operera. Eller alltså, för man kunde få full funktion då i axeln och skuldran utan operation. Så då testade jag utan, och så har det egentligen funkat väldigt bra.
Skönt. Man tänker bara på Linn Svahn och hennes komplikationer när man hör liksom axlar och operera, icke operera.
Ja, jo, exakt. Ja, jo, jag pratade ganska mycket med Linn i den perioden, och hon var ju hemma också då och hade ju sina bekymmer, så vi tränade mycket benskate i lag den där tiden.
Coolt. Var du med på den här 10-mila-rundan eller?
Nej, jag var inte med på just den, men vi hade väl någon som var nästan till 10 mil också, men jag var inte med på just den där beryktade.
Ja. Intressant att höra.
Det, jag måste bara, är det något jag missat? 10 mils runda på benskate eller vad då?
Ja, jag tror någon grej, det kom någon artikel i Aftonbladet eller någonting om att hon kört benskate i 10 mil tror jag, och fick skavsår på tårna. Så det kan man ju få, eller det är väl inte jättekonstigt i och för sig, men ja. Nej. Nej, så, men det blev en lång pass i skate, eller benskate för mig också den där tiden, men lyckades ju komma tillbaka till Vasaloppet som var det stora målet då. Men då hade jag egentligen ont då, men det funkade ok ändå. Och så var det väl, det blev ju egentligen bättre och bättre hela tiden under säsongen, och var ju i tätt kontakt med sjukgymnaster och så. Så var det ju, ja, man åkte väl på smärtstillande då, eller Ipren och Alvedon, för att det inte skulle göra sånt. Men det funkade bra och jag körde mycket teknik på rullband för att kolla så att det såg bra ut. Alltså så att jag inte gör massa fuckade saker med armen bara för att ta mig framåt. Utan jag lyckades verkligen aktivera allting som det skulle och lyfta armen så som jag ville.
Men ska vi blicka framåt på lagbygget?
Det tycker jag låter jättebra. Ja, hur ser du på lagbygget i Lager 157 framöver och vad tror du din roll kommer bli kommande säsong?
Det vet jag inte riktigt. Eller såklart är ju Emil, han är ju såklart kapten så som han har presterat. Och har vunnit Gula Västern 2 gånger. Men det visar sig väl under sommar och hösten, ja, vilka som, ja, om någon tar steg och presterar bättre och hur man presterar på träning och så. Och så blir det väl utifrån det man väljer en taktik och ser varandras styrkor. Och så det är alltid bra att vara ett starkt lag med många bra åkare. För då kan man spela varandra goda.
Ja, för ni kommer ju ha ett jäkla starkt lag alltså nästa år. Det kommer ju vara... Ja, det kommer vara ruskigt att möta er.
Ja, det är väl det som är tanken. Så jag hoppas på det. Så det borde ju vara positivt för egentligen alla i laget. Då, det är ju alltid bra att ha folk framme där uppe som man släpper in i spåret och låter, ja, låter hoppa in framför och kan ta en lucka. Och det är alltid bra. Så att man är 5-6 stycken med där framme så kan man ju turas om och ta en lucka om det är någon som attackerar ur ett annat lag. Så det är bara bra som jag ser det i alla fall.
Det ska bli spännande.
Ja, intressant du sa att du får se. Vi vet inte än med tanke på att, ja, men, andra åkare kan ha tagit stora steg som inte riktigt visar sig än. Och det är ju egentligen i motsats till alltså, så som man ska säga, traditionellt har resonerat i Sverige. Man tar ut landslaget väldigt, väldigt tidigt och man tar ut lagen väldigt, väldigt tidigt inför de första tävlingarna. Jag förstår ju såklart att man vill ju satsa eller man vill ju få se de åkare man har satsat väldigt mycket på. Men jag tänker på, det kommer ju från Ragde och Magnar i spetsen, men hur ser din individuella träning ut här och nu? Har du någon tränare där som du har kontakt med dagligen eller liksom lite mer ofta, eller är liksom, har alla en och samma tränare, eller hur skiljer det där sig någonting?
Nej, men jag har ju egentligen inte haft någon tränare de senaste 6 åren, utan jag har ju varit min egen tränare, för jag tycker att jag är väl den som känner min kropp själv bäst, tycker jag. Och så har jag studerat en del idrottsvetenskap och så. För att egentligen, det valde jag att studera just på grund av min elitsatsning då. För att lära mig mer om träning och kroppen fungerar och nutrition och psykologi och hela den biten. Så jag har inte haft någon tränare, men däremot så har vi diskuterat sjukt mycket träning hela tiden. Och varje vecka i laget då. Och ifrågasatt varför man gör så och om, ja, men du borde köra det där passet istället till exempel, och varför gjorde du de intervallerna, du skulle kanske ha kört dem där. Så det har ju varit, man har haft väldigt många bollplank under tiden i Ragde. Så jag har egentligen inte skrivit någon plan, utan jag har tränat, eller jag har ju tänkt igenom vad jag vill träna. Och så har jag tränat det så gott det går tills jag blir sliten och känner att jag kanske behöver vila lite grann. Så det är väl ungefär så jag jobbat tidigare. Nu är planen att träna lite mer efter en plan då. Vi Östersundsgänget främst då. Så vi har ju bra nytta av att ha varandra här i Östersund. Både jag, Nils, Karro och Emil då. Så det blir ju väldigt mycket i lag och då kör vi efter en gemensam plan. Och så blir kanske inte alla pass i lag, men en del nyckelpass och så främst.
Kul. Alltså, men jag tänker kopplat till teknik och sådär, då är du liksom din egen tränare eller du tar hjälp av lagkamrat och sådär?
Ja, tidigare har vi ju filmat väldigt mycket på under träning då. Och så vi har egentligen kollat på det tillsammans och diskuterat och, ja, men borde man göra lite så, borde man ändra någon vinkel där, sätta stavarna lite annorlunda och så. Vi har ju diskuterat väldigt mycket teknik tillsammans och det blir väl, och nu lite liknande nu också, men så blir väl Järnberg mer involverad nu då.
Intressant att höra.
Jag tror det är bra där att kolla på sin egen teknik och utveckla därefter. På film alltså.
Ja, man Man kan ju tänka att fan, nu åker jag ju svinbra. Och så ser man en video och så bara, fan var det så där man åkte? Då så bara, åh, suck. Och så måste man justera lite. Och det är inte alltid att se ut så som det känns. Men det är ju väldigt lärorikt och nyttigt att se sig själv på video.
Så vi är ju här för att prata om dig. Vi körde ju faktiskt, det här måste Alex, det här har vi inte pratat om, du och jag, men vi hade ju faktiskt intervju, ett timmes långt intervjuavsnitt med Ebba Anderssons kille, utan att säga Ebba Andersson en enda gång. Det lägger jag in på CV:t alltså.
Nu sa du, nu gjorde du bort det, Max. Nu sa du Ebba Anderssons kille. Gustav heter han ju.
Ja, just det. Gustav. Men det är ju alltså, förlåt. Ja, du hör ju direkt. Ja, det blir helt fel. Ja, Gustav är fantastisk. Men vi skulle vilja, alltså, när det var klart att du inte skulle fortsätta i Ragde, då tänkte jag direkt så här, han kommer gå till Enkon, för att Frida är i Enkon. Och sen när Enkon presenterade sitt lag, då såg vi ju inte Frida där. Har du någon, råkar du sitta på någon inside info om hur Frida ser på framtiden, eller? Vi kanske ska säga att alltså, du är ju i sambo med Frida Hallqvist som kör för Enkon. Körde för Enkon.
Ja, exakt. Ja, precis. Jo, så jag har väl lite koll på vad hon tänker och så. Hon började åka lite långlopp i fjol egentligen. Eller hon har väl åkt lite grann hela tiden. Hon har åkt Nordensjönsloppet några gånger och vunnit det. Men så var det väl i fjol hon började åka lite Ski Classic. Och nu i år har hon väl haft lite fokus på studierna nu senaste tiden då. Så hon håller väl på att skriva examensarbete nu till byggingenjör. Och har väl tänkt att arbeta lite nästa år. Men hon tycker om att åka skidor, så hon kommer ju garanterat fortsätta åka skidor och tävla. Men kanske lägga större fokus på arbete.
Så då får vi inte se henne i något team under kommande år?
Jag tror inte det, men man vet ju aldrig. Hon kan ju dyka upp vart som helst. Hon tycker att det är kul att tävla, så plötsligt kanske det behövs. Det är ju lite så här, att vara tjej och åka långlopp är ju ganska hett på marknaden. Det är lite, det är fler herrar som åker, och det är många som vill ha, eller det är kanske inte fler herrar som åker, men det är väl i en större klunga, och de flesta lag har ju fler herrar i lagen, så det är väl eftertraktat att vara dam om man gör bra resultat.
Mm. Det kanske blir några inhopp då?
Ja, det kanske blir några inhopp. Får se lite om det passar, och om hon behövs någonstans, så är hon redo. Bänkad nu, men standby.
Speciellt i lag, vad heter den nu då? Första tävlingen, vad är den kallas? Lagtävlingen där, då måste man ju ha två dameter start, så där kan det nog vara hett att få in lite hjälp.
Ja, precis. Proteintempot där. Där är det ju, ja, om man vill vara med och slåss om lagsegen. Och det är väl lite olika lag, men jag tycker väl det är väldigt kul, och det tycker väl de största lagen nu också. Och då, ja, må man ha två tjejer till start, och ja, plötsligt blir det sjukdomar, och det, ja, kan ju vara sånt där som blir, och då kan det behövas ryckas in lite folk här och där. Det är främst damerna som blir utsatt, för många lag har ju kanske bara två damer eller tre damer, så det är väl mer behov för dem där.
Frida har ju ställt en himla massa frågor också till oss. Men
ja, det låter som henne. Ja,
ja, du ligger risigt till, kan jag säga. Men hon undrar bland annat vem i teamet som kommer ta över Andreas plats som din nya rumskompis.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time.
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ja, just det. Ja. Jo, jag har ju fan bott 6 år tillsammans med Nygård. Delat dubbelsäng med han fler nätter per år än vad jag delar med Frida nästan. Så det blir väl någon annan nu. Får vi se lite hur... I lager bor man en del lägenheter också. Så då blir det väl kanske att man turas om lite. Eller jag vet inte, det kanske är större sovrum eller mindre sovrum och enkelrum och så. Så får vi se lite. Just nu på första lager bodde jag med Nils. Så det gick bra det, ja.
Men jag kan ju bara dra en fråga där på det. Har ni haft olika boendeupplägg alltså i Ragde och lager?
Ja, lite grann i alla fall. Eller vi har väl i stort sett alltid bott på hotell i Ragde. Och lager bor väl lite mer på tävlingarna ute i Europa. Så turas, ja, bo i lägenhet och turas om och laga lite mat. Och det blir ju... Det är lite olika, men det blir ju mer, vad säger man, gruppsammanhållning kanske att bo i lag än att bara ligga på sitt hotellrum och sen äta i lag kanske.
Ja, men säkert. Det kan bli en ny erfarenhet i alla fall för dig då, eller ja, från de senaste 6 åren i alla fall.
Ja, jo, precis. Sen har vi typ i Vasaloppet och Birken är det lite begränsat med boenden och så då har vi bott i hus där de senaste åren, så... Men många andra gånger har vi bott på hotell då.
Jag måste bara få kasta in frågan. Hur är det att bo med Nygård? Alltså, han känns ju väldigt, väldigt lugn och sansad i alla intervjuer innan racen i alla fall. Men alltså, är det han som liksom plockar upp dina kallingar när man har kommit ut ur ruschen? Eller hur? Vem är han? Hur är han som person att bo med? Liksom?
Nej, han är väl jävligt lugn och slappnad och... Jag vet inte, vi har ju bott i lag så pass länge så jag antar att det är därför, eller jag vet inte, det är kanske ingen annan som kommer överens med oss så vi får bo i lag. Kanske på den vägen, men jag vet inte, vi har väl löst det där på ett bra sätt och har varandras grejer på varsin sida rummet så att man inte blandar ihop allting. Och så har vi olika storlek också så det är inte full kris, han kör ju mycket XL och jag large så då... Hittar man sina, om det ligger en XL-kalsong i min väska så vet jag att jag har råkat ha i hans.
Ja, fantastiskt. Han har ju, Andreas Nygård, han har ju faktiskt skickat in några frågor.
Men du nämnde, ni bor i, ni har bott i stuga på Vasan i alla fall. Var brukar ni bo då?
Vi har ju bott i ett hus, hyrt av någon privatperson. Typ, ja, vad kan det vara? 3 kilometer från startbacken. Så vi har åkt skidor på morgon. Vi har väl stuck ut vid sjutiden och åkte elljusspåret bort till startbacken och sen glidde ner till mål. Så det har varit jävligt smidigt. Så nu vet jag inte riktigt vart vi ska bo i år, men det är väl inte, det spelar inte så jävla stor roll, tror jag.
Okej, ja.
Är det någon du känner, Alex, eller?
Nej, jag tänkte bara, för jag vet att det är något team som har bott i Versberg för, men jag vet inte vilka det är. Jag tror Nordtug bodde där när han skulle åka, så det är alltid kul att höra i efterhand vilka det var. Det är lite, man blir lite starstruck när alla stjärnor där i byn.
Jag tror Ramudden har bort där någon gång i något hus. Men jag är lite osäker.
Det är läge att resa en bronsstaty då, tycker jag. En torso. Mm.
Ja.
Torget i Eversberg. Torg,
ja, leta efter det du. Mitt i korsningen kanske.
Här bodde Nordtugg. En natt.
En natt.
Ja. Ja. Nej, jag ska inte säga något för jag är mer starstruck. Jag har varit väldigt, väldigt, väldigt nervös inför det här, Oskar.
ja,
men Nygård, han har i alla fall ställt en fråga. Jag vet.
Ja. Nej, men kör den. Kör. Sorry.
jag vet att han är väldigt väldigt cykelintresserad och är du det också förresten?
Ja, jag är väl översnittet cykelintresserad skulle jag säga. Jag ser väl det mesta som går att se av cykel, så ja.
Du har följt med Girot nu då?
Ja, det var tråkigt idag när, nu vet jag inte när det här kommer, men idag åkte ju Tao Gegenhardt krasch i USA. Så det var tråkigt. Ja. Han låg ju 3 inför dagens etapp. Men håller på G.
Gör du det?
Mm, Thomas.
Han är... För det var Nygårds fråga. Är det Grant Thomas eller Roglic?
Ja, vi håller på Thomas.
Ja, han leder ju nu så att...
Ja, exakt. Så, ja, men det blir spännande. Det blir säkert tufft fan. Roglic är väl... Han är ju ganska duktig han också. Men nu är det väl, fan, halva klungan åker ju ut med covid nu och blir sjuk. Så får vi se, det blir väl last man standing. Men det är ju en väldigt tuff sista vecka, så det blir kul att få det.
Ja, riktigt kul. Men ja, men det kändes, man har ju känt liksom så att ja, men cyklister, de skiter ju om de får covid eller inte. Men det har liksom slagit tillbaka nu, att de är ganska väldigt restriktiva, och många teamchefer har sagt att få någon av våra åkare covid, då kör inte vi liksom. Det är ingen snack. Det kändes inte som att det var så i fjol riktigt, men det är kanske ganska bra då, å andra sidan.
Ja, jo, exakt. Men nu är det väl ingen pandemi längre. Det klassas väl bara som en vanlig förkylning egentligen. Men att vara förkyld och prestera funkar inte alltid så himla bra ihop heller. Så det är väl kanske en stor anledning. Sen, de bor väl också ja, tätt upp i varandra, så det smittar ju säkert fort. Och då är det väl bara att försöka få ut dem som är smittade och sjuka. Och göra det bästa av situationen, tänker jag.
Okej, okay, så de sållar folk nu som kanske inte har symptom, men har testat positivt alltså?
Ja, jag tror det var några som åkte ut idag. De hade testat hela Remco Evenepoels lag då. För han fick ju covid häromdagen. Så idag var det väl fyra som inte var till start, och då hade de väl testat hela gänget, och så var det fyra som var positiv, men två var symptomfri. Men så skickade de hem alla som var positiv då. Så det är väl kanske rätt att göra.
Tråkigt, men ja.
Ja, men sjuk och förkyld, det kan man ju bli, så det, livet går vidare.
Det gör det.
Det är ju kul att se. Från början så körde ju alla med, eller alla var, hade intervjuer uppe i varandra och så. Men nu senaste dagarna har alla börjat använt ansiktsmask och så. Men för en vecka sedan var det ingen som hade ansiktsmask, och alla sprang runt och kramade varandra. Men nu har det hänt någonting i cykelklungan som är, ja, det syns i alla fall.
Ja, kommer att gå i vågor ett tag till det där.
Ja, det lär jag göra det.
Men jag tänker att vi kan fortsätta. Andreas Nygård har ju ställt en till fråga, och jag har förstått när jag pratade lite med Max för att du är en inbiten löpare.
Jag vet inte om jag är så inbiten egentligen, men jag är väl, för att vara en skidåkare och väga över 80 kilo så springer jag väl helt okej i alla fall.
Okej, okay, ja, för frågan från för ganska helt okej tycker jag det är att springa 8.28 på 3000 meter. Det är ju jäkligt fort, och då undrar om det kommer bli ditt pers för evigt, frågar Andreas Nygård.
Ja, det finns en risk för det. Jag tänker att fan, ska jag springa fortare än det, då måste jag lägga ner ganska mycket tid på det. Jag vet inte, just nu tänker jag att jag blir inte en bättre skidåkare av att springa snabbare än 8.28. Då kanske jag måste definiera lite överkropp och så, och lägga ganska mycket löpträning på det för att springa så fort. Så jag tror att det kan fort bli det, om jag inte får för mig om något år och löpsatsa lite och springa Lidingöloppet och så. Då kanske man får lite fart i benen igen. Men jag är ju född med tunna ben, och det är ju fördelaktigt när man springer, så jag är väl genetiskt lätt för att springa.
Men har du mycket löpning i träningen också eller?
Nej. Jag tycker om att jogga segment och så på Strava. Så nu på våren, så det är väl ja, under den här tiden så blir det väl kanske lite löpning och försöka ta lite koms och CR. Det är väl den löpningen jag gör. Sen blir det väl mindre och mindre och så, men det blir fort något pass i veckan. Så ja, jag kutar lite grann, men det blir mest bara långsamt i terrängen. Inte så mycket platta intervaller. Jag kör en del intervaller på löpband uppför också, men det är ju 10 km i timmen och inte så utvecklande för löpsteget. Mm.
Men det känns ju ändå inte som att det är average skidåkarna är inte ute och jagar löparkomps eller?
Nej, kanske. Jo, eller jag vet inte. Kanske. Några.
Ja, jag kanske har fel.
Jag vet inte. Jag brukar ju tävla lite med Martin Ponsaloma. Fast han är ju skidskytt då. Men vi brukar ju försöka ta varandras kom. Sen cyklar lite också och försöker ta lite koms. Det är ju kul med Strava den här tiden på året.
Jag tänkte ta en fråga vi har skrivit ner för. Vi hänger ju en hel del med Martin Epic Holmstrand nu då, som är här uppe och har loppet med oss. Och han var ju din första teamchef, för du började ju Serneke, va?
Ja, exakt. Jag gjorde det. Började första säsongen när jag åkte långlopp, så åkte jag ju Serneke. Då jag fick ju väldigt bra möjlighet där. För då var jag lite fortsatt intresserad av att satsa lite på traditionellt. Och då fick jag en bra möjlighet att kombinera och åka det jag ville traditionellt och åka det jag ville av långlopp då. Så det var ju jäkligt schysst. Jag var ju lite i kontakt med Lager då också, och Anton Jernberg redan då. Men då var det ju liksom all in på långlopp som gällde. Och så, ja, just där och då så kände jag att jag ville satsa lite traditionellt. Men det gick ju rätt fort över då. Och så blev det att jag åkte väl långlopp från januari den säsongen. Och resten av säsongen, typ, ja. Jag ville ju åka någon världscup och så blev jag inte uttagen. Så då åkte jag långloppställe och så gick det bra. Och sen blev jag uttagen till världscup istället. Men då tackade jag nej, för då ville jag hellre åka Marcialonga typ. Så, ja.
Säg inte det här som Max Novak hör.
Nej, nej, men det var ju, jag blev bara uttagen i, vad heter det, nationell trupp.
Ja. Men du, jag måste bara, hur är relationen med Max? Ni, ni har varit lite gurgel efter Isarska.
Ja, men den är väl ganska bra. Vi, det var väl lite hett där och då. Vi var väl oeniga om vissa saker. Men vi pratade ut om det, så nu är den bra. Men, ja. Han bor ju här i Östersund också, så vi tränar en del lag.
Mm. Jag tänkte bara återkoppla till det där. Hur var Martin Holmstrand? Har du något smaskigt om honom? Vi vill gärna höra något kul.
Ja, finns det någon anekdot?
Ja, jag vet inte, Holmstrand, jag vet inte. Han är ju en visionär, han hade ju mycket planer. Han, men han började väl redan då fundera på den här långloppsgruppen. Men då var det väl Axa kanske? Eller det var, jag vet inte ens om det var en skandinav eller en långloppsgrupp i Sverige. Men han började väl då att planera det. Men jag vet inte om jag har någon riktigt bra anekdot. Ingen jag kommer på rak arm.
Ja, du får skriva till oss sen så vi har någon hållhake på honom sen i sådana fall.
Ja, exakt. Nej, men trevlig kille.
Ja, jo, jag snackade med han igår och han, ja, han var faktiskt och satte plant i Norge. Fråga mig inte varför, det var någon deal han hade med någon. Han dealade mycket. Men ska du sätta plant i vår? Ni brukar väl vara ett gäng som ute, va?
Ja, jo, ja, men det låter ju som Martin. Han hade ju hela tiden många järn i elden. Jag vet inte, jag kan ju tänka mig att sätta plant i Norge, för man tjänar ganska mycket mer pengar där än att sätta plant. Jag vet inte, jag har ju satt jävligt mycket plant här runt omkring Östersund. Men vi tjänar ju, jag vet inte, 32 öre plantan eller någonting, 35 öre plantan. Det var inte som man blev svinrik, men det var lite kul ändå. Eller kul, jag vet. Men det var ett sommarjobb i alla fall. Jobb var det. Så, men ja, jag tror jag ska sätta lite grann åt Östersunds skitklubb. Även om jag inte är med så mycket, så tänker jag att jag kan ta någon dag där och plantera lite.
Ja, men kul. Jag tycker det är jäkligt bra meditationer där och gå omkring och slå ner ett järnrör i backen liksom.
Ja, speciellt när man träffar en sten. Bara kling, så smäller det till handleden.
Ja, det är perfekt inför stakningen sen att få lite ömma handleder. Och
exakt, härdas lite.
Ja, ja, kanske så istället, om tål allt sen. Fridas frågor lär vi ta, Max.
Ta en fråga från Frida.
En fråga, när ska du klippa dig?
Ja, det var en jävla bra fråga. Jag började bli riktigt långhårig. Men jag tänkte, jag måste ju i alla fall, jag tror jag klippte mig i juni i fjol. Jag tänker, jag måste ju låta det gå ett år i alla fall. Så får vi se. Och så sen måste jag väl testa massa olika frisyrer när man har så långt hår. Och så vet jag inte, fan, jag är ju över 30 nu. Man vet aldrig, plötsligt faller allt hår av, så man måste passa på medan man har hår.
Ja, ja, det är bra, bra inställning. Då sparar du lite till alltså.
Mm. Där hör du Frida.
Ja, så hade hon ju en till rolig. Vad är värst, slöa stavspets eller någon som konstant åker upp på ens skidor under tävling?
Ja, det är ju, fy fan, det är pain in the ass båda två alltså. Men det är slöa stavspetsare är nog värst. Men Frida åker alltid upp på mina skidor när jag är ute och tränar, så blir jag också lätt. men slöa stavspetsar, det är inte drömmen alltså.
Nej, det är ett elände.
Ja, usch. Hoa.
Vi brukar ställa tre stycken frågor till alla våra gäster. Och inför den här säsongen så har vi tänkt oss göra om lite grann. Så vi kommer köra två frågor. Och förut frågar vi liksom favoritsmak på sportdryck, gel och sen vem vi ska intervjua. Vi kommer fortsätta med den här gelfrågan. Men först tänkte jag bara kolla med dig. Vad är din, alltså, post-race indulgence, alltså när du som har kört Marcialonga eller Vasaloppet, vad äter du helst då?
Efter loppet eller innan loppet?
Efter.
Efter loppet så, jag vet inte, ofta är man ju kanske inte jättesugen på mat direkt efter loppet, men det är alltid gött att trycka en pizza eller någonting på efter någon timme. Eller jag började åt i sig efter Vasalopp i år. Det var ju riktigt smaskigt alltså. Så, och så sen en chokladfondant med lite vaniljglass på det. Då är man ju hemma sen.
Men äter du då så att du liksom försöker kompensera för liksom det stora energitappet? Eller är det liksom du äter tills du blir ordentligt mätt bara? Det går kanske inte att kompensera.
Det beror lite på när det är under säsong. Om jag får lov att bli riktigt mätt. Jag är alltid hungrig så. Men jag tänker att det är bra att hålla vikten nere också. Under vissa delar av säsongen. Så jag äter väl. Efter ett lopp då äter jag bara allting typ. Eller alltså. Så. Men jag tror inte man har jättemycket energitapp egentligen. För man äter ju ganska mycket sportdryck och så under ett lopp då. Så, men ja, man fyller väl på ordentligt direkt efter ett lopp.
Mm. Och sista frågan. Vad är din favorit gel?
Ja, vi har haft smaklösa geller nu. Eller vad heter det? Ja, vi har haft någon fabrikant som inte har någon smak på gelen. Så det är väl egentligen bara att pressa i sig någonting. Jag vet inte vad det är, vad det smakar. Det är typ lite socker kanske. Jag vet fan. Honung kanske smakar. Den är inte svingod, men jag tänker inte att det behöver vara så gott heller. Man ska ju bara få energin. Så det är inte att jag äter liksom... Eller det har väl hänt att man äter en gel till frukost. Men det är inte... Ja, det är inte det godaste. Det är bara för att få energi. Och då spelar det inte så stor roll hur det smakar.
Okej, du har ingen så här favoritgodissmak för att väva in till en till fråga från Frida som du skulle vilja ha på elen, eller?
Nej. Jag kan äta allt, eller alla gäller. Bara inte några... Jag vet inte, jag gillar inte... Jag kan undvika citron och sånt kanske. Det tycker jag inte är drömmen. Men annars funkar nog det mesta. Citrusfrukter, det är äckarpäckare.
Jag är ju tvärtom. Alltså jag kan ju liksom inte alltså, köpa ett bilschampo som inte luktar till gummi. Liksom. Det är alltså, smak och lukt och det liksom måste vara... Liksom, ja. Ja, men kul. Intressant att höra. Men nu, Alex, jag börjar känna mig ganska nöjd. Jag har haft en otroligt härlig timme här.
Ja, vi har ju snackat på och väldigt intressant. Fått en jäkligt bra och bred bild av dig, Oskar, och fått lära känna dig bättre.
Ja, exakt. Det var kul. Alltid spännande att vara med och prata så här i podd.
Ska vi låta det bli de avslutande orden och önska Oskar lycka till nästa år i sitt nya team?
Det tycker jag. Lycka till och på återseende.
Jamen, jag ska göra så gott igår så ska vi vinna massa tävlingar till vintern. Ha det gott!
Ja, men hur kändes det där, Alex? Känner du fortfarande nervös eller?
Ja, man är lite... Ja, men starstruck som du sa före, eller före efter. Vi spelar in de här intro och outro nu. Men ja, men jäkligt kul. Man har sett Oskar väldigt länge nu på tv och någon gång live på lopp och sådär. Och det är en stor åkare liksom som man har sett upp till och kolla på. Och det är superkul att få prata med han och ha fått lätt känna han lite bättre, som jag sa nyss. Så det tyckte jag var superkul och extra kul att han har gått till lager.
Mm. Ja, men det känns som att lager får ju liksom, det blir ju en svensk, alltså det känns som att han har kommit hem på något sätt. Det är kanske lite patriotiskt att säga, men det är väl inget farligt. Alltså det känns jättekul.
Nej, ja, men det är ju den känslan. Det känns som att han var lite utbrytande, eller om man ska säga, som var i Ragde som svensk. Och nu, ja, de har ju såklart norska i lager också, men det är ju ett svenskt team och det är ju superkul att få hem han. Och så kommer ju de verkligen utmana om den här realtiteln vi pratar om. Kanske blir Real Ragde mot, vad ska jag säga, Skitim Lager, FC Barcelona liksom. Så.
Ja, men det känns som att det är dags för dem att vinna lagtävlingen också. Så att, ja, det blir ett otroligt spännande år och alltså, jag tänker så här, alltså hur ska Emil kunna hålla formen? Alltså, kan han vara där uppe i år igen?
Ja, det...
Alltså, är det möjligt att...
Det är mycket, mycket frågetecken och de ligger ju hemma och lägger grunden nu i hård träning hela vår, sommar, höst. Så vi får väl se hur det går. Det kanske är någon som har kommit kappan i lager också. Oskar kanske utmanar och klarar han till och med på någon tävling. Han sa ju det att det är inte klart än vilka uppgifter de kommer ha i teamet än. Och vem de kör för och hur de lägger upp det helt enkelt. Så det blir väldigt intressant att se framåt nästa säsong.
Mm. Ja, men verkligen. Jag tror att det där kan bli, det kan bli riktigt kul. Det enda som laget inte har, tycker jag, det är ju en stark grön tröja. Men det kanske inte är deras huvudmål heller.
Nej, det kanske är svårt att ha en till varje tröja liksom. Men jag vet inte. Det går väl det också.
Ja, nej, men den ädlaste tröjan har de ju klart med i alla fall 2-3 kandidater på, så att det räcker väl det.
Ja, den gyllene gula tröjan, eller västen, det är den man vill ha.
Mm. Men du Alex, du är inte bara poddare, du är ju spårchef också. Vi har ju hela tiden praisat spåren här i Lofsdalen, men nu säger vi 17 maj. Nu när vi påbörjar intervjun här så kom det ett kräksnöfall och i morse vaknar vi till ett snöfall. Men hur är det med skidspåren egentligen?
Ja, jag måste ju tyvärr säga att det ser inte jättebra ut just nu alltså. Nej, men det är ju skönt, de har ju smält bort nu. Jag åkte sista skidpass jag var faktiskt utomlands förra veckan, lite varmare breddgrader, men vi prickade inte riktigt in vädret. Men vi kom hem lördag, jag åkte upp hit söndag och åkte faktiskt sista skidpasset den 14 maj nu. Blött var det, men det gick. Det fick avsluta min skidsäsong. Nu, jag var uppe till Panorama där jag var och åkte idag, och det var bara en stor vattenpöl av allting nu, så skönt att vi får lite sommar snart här också.
Mm. Ja, men nu ställer vi om för cykelsäsong och det ska bli jäkligt kul alltså.
Ja, du har väl redan tjuvstartat du? Du är ju gravelkungen ute och kör, va?
Ja, jag har tjuvstartat lite grav lite. Ja, men gravelsäsongen är igång och det blir ju mest liksom så här asfalt eller de här mest trafikerade grusvägarna, för att det är ju för svampigt liksom de andra mindre grusvägarna nu. Men ja, det kommer snart. Ja, du, jag måste berätta det. Jag såg ju massa i fjol när jag började typ den här tiden. De allra svampigaste vägarna på. Jag såg ju massa björnspår då som björnarna som hade vaknat hade gått på. Det var lite så här småkymigt.
Ja, det är ett av Sveriges björntätaste områden här. Så det, och jag har ju lyckats inte se någon björn än. Så det är väl kanske dags att sätta på någon när man är ute och cyklar. Det hade varit trevligt. Helst på lite håll då, men... Ja, men du övertalar mig typ att köpa en gravel, så jag gillar att göra det. Annars är det mycket, ja, vad kör jag? Är det enduro vi kör annars eller? Eller vad gör vi?
Ja, typ.
Typ, ja.
Ja, men, jo, men det kan man säga.
Så vi får se då. Jag ska leta runt lite på nätet och hitta någon fin cykel kanske. Men vad har vi för planer framåt då, Max? Vi har ju pratat om ett silly season-avsnitt i alla fall.
Mm, ja, men då tänker jag att nästa vecka blir ju sånt här silly season-avsnitt där vi snackar lite grann. Jag vill ju djupdyka lite grann i de här ungdomssatsningarna som har kommit fram. Men vi kanske inte ska gå in allt för mycket på det nu. Men nästa gång blir det ett silly season-avsnitt i alla fall.
Ja, och du verkar vara taggad. Vi sa att vi skulle ta det lite lugnt nu av season, men det är avsnitt nästan varje vecka ändå. Alltså. Det är svårt att hålla sig.
Ja, det är svårt att hålla sig. Det är mycket som händer nu och man känner att det bubblar. Det här är en sport som inte riktigt vill... Alltså, det är bara att slå upp Instagram så ser man faktiskt de som har åkt skidor så sent som bara för några dagar sedan. Ja, men du är ju ett levande exempel. Och jag såg ju amerikanska landslaget var ute och körde i, jag tror mig i Schweiz någonstans. Långt upp och kör. Och det är alltså... Det känns som att tempot har gått ner, men det är ganska långt ifrån vilopuls alltså. Det är mycket som händer fortfarande, och det är väl egentligen nu man lägger grunden inför nästa säsong också, både lagbyggesmässigt men också i sin individuella träning.
Ja, precis. Vi får se det nu när lanseringarna av teamen är ute och sådär, så kanske det lugnar ner sig nyhetsmässigt, men det finns ju alltid intressanta saker att grotta ner sig lite i och sådär, och vi har ju inte intervjuat alla skidåkare på långa vägar än, så det finns ju alltid någon att prata med och få intressanta historier och inspiration från.
Mm. Ja, men exakt, det må vara liksom nyhetstorka, men inte intervjutorka. Det finns många, många intressanta namn att snacka med.
Och vi krigar vidare, det är ju kul det här, och vi har ju, ser jag det som, tagit en milstolpe idag. Det är ju ja, en av våra största intervjuer vi har haft, och vi kör vidare på det här. Och som sagt, så är det någon som gillar det här lite extra och vill gå in som sponsor, så letar vi lite efter det och vill ju fortsätta utveckla det här.
Vi ska inte gå in allt för mycket på det, men vi kommer ju utveckla vårt koncept och ha liksom en helt annan närvaro på de nationella tävlingarna nästa säsong där i året. Så att, ja, men vill man bidra med någonting så är vi liksom väldigt tacksamma för det, och vi hoppas att det är någon som hör det här som är engagerad inom längdskidåkning som kan tänka sig att starta lite samarbete med oss då.
Ja, men verkligen. Det är inte gratis där. Och vi vill ju ta oss runt lite också. Så det behövs lite utrustning och så.
Men du, Alex, då har vi fått med liksom både då vi snackar ner Oscar, vi har snackat lite grann vad som kommer och fått med ett litet sponsorinlägg. Då känner vi oss ganska nöjda, va?
Det är vi. Vi är väldigt nöjda.
Vi hoppas att vi har fått förgylla eran pendlingstur, erat träningspass, eran hämtning och lämning på dagis, vad det nu må vara. Vi älskar den här sporten över allt annat. Vi hoppas och tror att ni också gör det, och tillsammans så höjer vi den här sporten.
Over and out.
Over and out.
Jag är fan trött nu alltså.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.